välkommen till Mord mot mord, din true crime-podd i etern med Karin Londré och Anna Sandell.
Så bra. Låt oss...
Det var min cirkuspresentation.
Bra, jag gillar det. Ska vi köra rakt på den stora nyheten?
Ja!
Vi har äntligen bestämt oss för att vi ska ha en
livepod.
Livepod! Jag är livrädd redan nu. Vi ska podda live, vi ska podda framför folk. Vi ska tydligen lämna den här underbara plats som är din lägenhet och även min.
Exakt, vår lägenhet.
Vår lägenhet. Och vi ska den 30 november podda på Helio i Hornstull.
Ja.
Det här handlar alltså om Stockholm då.
Exakt. 100 biljetter i Stockholm i Hornstull, på Helio i Hornstull.
Det kommer bli en ashärlig kväll.
Ja, det tror jag verkligen.
Vi kommer ju köra delvis lite grann så som vi vanligtvis gör. Det vill säga att vi berättar om varsitt fall. Men det kommer vara lite extras också i tanken. Det kommer bara finnas 100 biljetter.
Verkligen, så skynda att fynda.
Exakt. Biljetterna finns på biletto.se. Man går in där och söker på mord mot mord. Så kommer det komma upp. Fan Anna, varför bestämde jag oss för att göra det här?
Så sjukt läskigt, jag är redan röd i ansiktet av genant.
Gud ja, alltså 100%. Vi kommer ha stark foundation.
Verkligen. Jag kommer behöva sånt.
Det blir teatersmink hela vägen.
Teatersmink hela vägen, alltså verkligen.
Så vi behöver också hyra en makeupartist.
Exakt, som har vampyrsmink, alltså vitt smink.
Ja, just det. Det kommer bli jättebra. Man kommer behöva dricka ett glas vin innan, kan man säga. Men fan, vad skoj det ska bli.
Ja, blir roligt.
Och sen så hänger vi och så dricker vi vin och så blir det jättehärligt.
Verkligen.
Och också obehagligt och läskigt sånt. Det kommer vara 18-årsgräns. Because of bar.
18-årsgräns på grund av bar och läskigheter.
Exakt. Fast i vår Facebookgrupp idag så startades det en Snapchat-grupp. För att det var en tjej som bara, hej, jag är 17, är det någon som vill prata på Snapchat istället?
Oh, wow.
Så nu är det så, mord mot mord junior.
Perfekt.
På gång. Vilket gjorde mig väldigt glad. Det har också startats en datinggrupp.
Jag vet, det är ju fan helt fantastiskt.
Mord mot mord singlar. Fan alltså.
Det är otroligt.
Vilken grupp har du helst velat se?
Av de två?
Nej.
Jaha.
Gud, dröm större.
Det är väl de två som kan finnas. Ja, så att, nej, men vad hade jag helst sett? Jag är ganska nöjd med den här singelgruppen. Jag tycker det var häftigt att hon som läste tarotkort skrev.
Men gud, just det, vi ska bli lästa, vad säger man? Du som är lite mer inne i lingot.
Ja, jag vet inte vad man säger. Man får sina kort lästa, tror jag.
Man får sina karåkort lästa.
Ja.
Det borde man egentligen ha på livepodden. Det blir en annan livepod.
Ja,
blir en, det ska vi verkligen ha någon gång. Vi borde göra en Halloween-special.
Det kommer vi göra.
Där vi...
Wow. Det är typ det här avsnittet, är inte det?
31 oktober. Oj, nej.
Vi. Okay, kanske är det
här. Det är bara att vi lägger in lite spöken i våra stories.
Wow.
Vänta, är det där ditt spöke? För det låter som att du är på väg att sjunga typ så A Shape of You. Men är det inte så?
Idag så hade jag en ganska pinsam stund på jobbet.
Snälla,
saker.
Berätta.
För då så skulle jag göra en grej som jag har starka minnen från när jag själv var liten. Jag tror att det är typ från när man åkte skidor och så här.
Okay.
Och det var några som sjöng så här: Let me see your funky chicken, what did you say? I said... Du känner inte heller igen där.
Nej.
För jag gjorde det som ett skämt, bara så att alla skulle haka på.
Är det rörelse med?
Så här.
Alltså du flaxade med armarna lite som en sån. Men vad heter den?
Det är som en kycklingdans. Fast det var också andra. Jag minns inte.
Så det finns fler än en kycklingdans.
Men är det någon
så du ställde dig upp och sjöng den och gjorde moven?
Jag stod inte upp och jag hann inte göra moven, för att jag märkte fort att det inte flög. Men det finns.
Vad var det som fick dig?
Jag frågade nämligen en kollega vad en person hade sagt i telefon. Och då så tänkte jag, what did she say?
Apropå så sjunga eller låta som en själv extremt stark relation till med moves, smal kategori.
Verkligen, inte så, Macarena.
Jo, verkligen, det är sant. Macarena, men det kanske jag har berättat om hur jag lärde mig Macarena, har jag berättat det?
Nej.
Jag hade en gympalärare som var äcklig, om jag ska vara helt ärlig.
Hoppas inte han lyssnar på eller hon lyssnar på podden.
Nej, fast vet du vad? Han var en sån person som dansade med den mest utvecklade tjejen när man hade dans i skolan.
Så att, som alla gympalärare? Nej.
Nej, absolut inte. Det är verkligen hashtag inte alla gympalärare. Men
det känns som man har stött på såna gympalärare.
Man har stött på dem. Och han var äkta en sån, du vet, så att man visste hur man visste att man hade fått pattar var typ så här, att han valde ut det. Nej, du vet, det var riktigt obehagligt. Och att han var, det påstås också att han låg med alla så lärarstudenter. Att man såg dem komma ut från en jävla redskapsrum med lite rufsigt hår. Typ. Jag vet inte, hon kanske rullat ihop en madrass. Jag vet inte. Men i alla fall den här personen lärde mig Macarena väldigt tidigt innan det blev mainstream. Eftersom han hade varit på Ibiza och lärt sig det.
Oh, wow. Jag vill ta tillbaka det jag sa om alla gympalärare. Alltså, vi har verkligen tillbaka det.
Vi tog ju redan tillbaka det.
Ja, jag vill bara göra det igen med extra emfasis.
Emfasis, som det heter. En annan story om låtar som vi ska kolla då om du känner till. När vi var i Israel när min mormor fyllde 80 med hela släkten, så hamnade vi på något ställe typ kanske samma dag som hon fyllde år. Men hon var också en sån person som hittade på till, på alla restauranger att hon fyllde år alla dagar för att hon ville ha gratis dessert. Och då så var det en låt som var väldigt stor där som gick så här, hands up baby, hands up.
Jag love you, make me.
Exakt, är det Army of Lovers? Nej, det kan
inte. Nej.
Men den är i alla fall djupt rotad i liksom min och min mammas relation numera.
Gud, vad kul.
Att vi bara gillar att sjunga och dansa den.
Den är bra, det är en starkare låt än min som jag sjöng.
Kan vi gå på till den på livepodden?
Gärna, för man ska också göra så här hands up när man känner sig som en vinnare.
Berätta vad du berättade för mig innan du kom.
Men Oskar, som är min jättegulliga kille, han säger att man ska göra så här med händerna, alltså att man har händerna ovanför huvudet
och nästan hoppa lite
och liksom sådär, som innan man ska göra någonting jobbigt, för då så känner man sig som en vinnare.
Jag vet inte, det är något svinmörkt med det, tycker jag.
Jag vet, men också att det typ funkar. Och så, alltså, jag skrattar, när jag får det göra så börjar jag skratta och bli på bättre humör.
Jag sa att jag tänker att det är så gulligt att tänka att din kille står på sin så advokatbyrån han jobbar på, att han går in på toaletten innan ett viktigt möte.
Jättegulligt.
Det är faktiskt otroligt gulligt. Jag vet vad?
Nej.
Idag är jag så jävla glad att vara här.
Ja, men jag är så glad att du är här. För jag vet att du är så glad att vara här.
Att du bryr dig inte så mycket, förstår jag.
Så att, jag ser på det och din glädje smittar.
Ja, men bra,
nej,
bra.
Men jag har längtat efter den här dagen hela veckan.
Jag med. Ja. För att jag har så här haft en, alltså, nu säger vi är fan vad vi gnäller. Mm. Vet att typ varje avsnitt när jag klipper podden så klipper jag bort när vi gnäller på olika saker.
Men det är lite grann.
Men och det är vad det är. Jag har haft en sån, alltså, en extra pissig vecka på jobbet. Och det här är typ vart det som har hållit mig flytande.
Gud, vad härligt.
Så tänkte jag på det idag, hur glad jag är att vi håller på med det här.
Det är så mysigt.
För att annars hade jag ju bara gått hem och typ varit trött och ledsen nu. Istället får jag träffa dig. Jag får prata om läskiga mord. Och bara ha typ en och sen ska vi äta middag.
Ska vi äta middag? Så det var härligt. Så gulligt att en tjej i podden hade skrivit så här: det är så här kul att höra vad ni äter. Och då kände jag, det här är så precis så känner jag också.
Så vad äter vi idag då?
En grillad sallad.
Ja, det låter märkligt, men det är fan jävligt gott. Vi har också fått presenter idag.
Ja, jättefina badbomber och tvålar.
Lars skickade ett Halloween-kit till oss.
Vad härligt.
Det är liksom ögonbadbomber, men det är två stycken. Så lägger man dem bredvid varandra så ser det verkligen bara ut som pattar.
Verkligen. Men det är synd att inte du har badkar, så du får komma hit och bada.
Ja, eller så bara liksom, lägger jag någonting
för. Sätter du på brunnen i duschen.
Exakt. Det är också en glipa under våra sån duschkabin, så att det är så här, jag kommer liksom behöva fylla upp hela badrummet. Så det har varit, jag känner mig levande igen.
Ja, vad härligt.
Och det är också märkligt att man blir levande av all denna död.
Verkligen.
Apropå död. Fan, nu pratar vi om den. Döden, alltså. Alltså fall och sånt.
Ja.
För det här är ju då en podcast där vi berättar om mord för varandra.
Just det.
Just det. Fan, vad skönt det hade varit om vi hade en podd där vi bara satt så här.
Pratade.
Det här är fattig, jag är avundsjuk på alla killar.
Verkligen.
Det här är det enda de gör.
Det här är det enda de gör.
Men nu blir jag också stressad när jag tänkte på det.
Varför det?
För tänk om man bara
ta slut på ämnen.
Ja.
Så. Next story.
Next story.
Vår härliga samarbetspartner.
Just det.
Som ni kan joina in på.
Exakt, det är ju ljud och e-böcker som man får hos Nextory, och som Mord mot mord-lyssnare så får man en hel månad gratis om man går in på nextory.se/kampanj, skriver in mord mot mord som kampanjkod.
Ja.
Vad har du för Nextory-tips den här veckan?
Den här veckan vill jag tipsa om en bok som heter De kallar mig Solvalla mördaren, som är skriven av Ivar Andersson och Janne Raninen.
Det är det den som det kommer en Peter-dokumentär om? Är det den?
Ja.
Ah, fan vad fett.
Och jag blev helt hooked av den Peter-dokumentären.
Den var så spännande.
Så den kommer jag att lyssna på.
Så bra. Jag vill tipsa om Dagbok från kvinnofängelset. Du vet, Hinsehäxan.
Mm.
Alltså Lillemor Östlin som kallas för Hinsehäxan. Hennes andra bok.
Ah,
som handlar liksom mer om hennes tid i fängelset.
Spännande.
Den tänker jag lyssna på den här veckan.
Så gör det ni också. Och ja, ni går in på nextory.se/kampanj, skriver in mord mot mord, och så får ni en hel månad gratis.
Ja, så bra. Anna, jag har valt ett sånt jävla sorgligt fall.
Okej.
Jag vill redan från början bara säga det. Så du är beredd på att... Du känns ju inte som gråtare.
Nej.
Men om det hade varit det...
Då hade jag gråtit.
Då hade du gråtit. Så starkt kommer jag berätta den här historien. Det är tidig kväll. Den 7 oktober 1998. Och University of Wyoming-studenten Aaron Crafel är ute och cyklar på sin mountainbike.
Cool.
Utanför Laramie. Som är, det är typ, ligger liksom i närheten av det här universitetet då. Och han är typ bara ute och så här cyklar runt. Vilket jag tycker låter...
Det känns konstigt när man är fullvuxen.
Jag vet, men också något man älskade att göra när man var liten.
Ja.
Fy fan vad mysigt. Så att jag tycker att jag kommer... Eller jag har inte ens
cyklat. Det var det som fångade det.
Mm. Exakt. Gråt av den bilden.
Kommer du ihåg när vi köpte cyklar ihop på Nöjesguiden?
Ja, vad fan hände med den cykeln?
Min... Vet jag inte heller.
Min blir stulen.
Jag har en ny ändå.
Ja, bra. Han är liksom bara ute och cyklar. Också att jag har skrivit i mitt manus. Vilket jag saknar från när jag var liten.
Sad.
Redan nu, tears. Och han ser då en fågelskrämma som sitter liksom fastbunden vid ett staket. Det är bara det att när han kommer närmare så inser han att det är ingen fågelskrämma.
Oh.
Det är en människa. Vilket känns som en sån annan version av det, att alla tror att man ser en skyltdocka liksom, när man hittar en kropp. Typ. Det är en ung man och han har då bundits vid staketet, misshandlats brutalt och lämnats till sitt öde.
När var det här?
98.
Oj.
Men han lever fortfarande.
Oh, nej. Eller...
Alltså bra, men också,
bra.
Ja, jag fattar. Så Aaron tar sig då så fort han kan till det närmaste huset han ser och ringer polisen. Sen väntar han då med mannen vid staketet och försöker väcka honom, men får ingen reaktion. Polisen Reggie Flutie är först på platsen. Och hon ser då att mannen är liksom täckt av blod. Förutom på en plats. Och det här är så jävla sorgligt. Nu hade du gråtit. För han har ingen blod under ögonen.
För han har gråtit så mycket.
Han har gråtit så mycket att det är den enda liksom platsen där han inte är täckt av blod. Är där typ tårar har tvättat bort det.
Usch.
Han är bunden med ett vitt rep och typ jävligt hårt. Liksom. Mm. Så hon försöker typ så här ta bort honom. Då slutar han andas ett tag så hon måste liksom hålla på med honom. Han har inga skor på sig, men som sagt lever. Och snart kommer då en ambulans och tar honom till sjukhuset där en Dr. Cantway tar emot honom. Och det är väldigt ovanligt att de får in människor med så här extremt grova skador. Det är liksom så här ett ganska lantligt sjukhus typ i Wyoming. Doktorn kompenserar sig att skadorna liknar snarare en person som varit med i en bilolycka.
Men gud.
Än en person som har blivit misshandlad.
Varför har han blivit misshandlad och vem har gjort det?
Mm, det är det vi ska prata om idag.
Jag vill veta, nej!
Han har bland annat en väldigt allvarlig skada i huvudet och snart flyttas han då till ett annat mer välutrustat sjukhus som tror ligger i Colorado. För hans hjärnbalk är allvarligt skadad. Och det kontrollerar ju typ de här basala funktionerna, du vet, så här, kontrollera kroppstemperatur, andning, hjärtslag, allt sånt liksom. Om jag har förstått det rätt. Och så att han har liksom den skadan, och sen så har han dussintals andra skador, alltså på hela kroppen, med mycket runt huvudet och så. Hans tillstånd är då så allvarligt att man inte kan operera honom, och han kommer aldrig återfå medvetandet. För 5 dagar senare så dör han, klockan 5:01 på natten den 12 oktober 1998. Han hette Matthew Shepard, och hans död satte hatbrott mot homosexuella på agendan i USA. Och det här fallet resulterade i The Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act. Och det är då en lag som skrevs under av Barack Obama den 22 oktober 2009. Och det här James Byrd Jr. är ett annat fall som är, som jag tror att jag, eller som jag kommer ta upp i ett annat avsnitt, för att det är också...
Så googla inte det.
Så googla inte det. Precis.
Om inte jag hinner göra det först.
Verkligen.
Usch, vad hemskt.
Det gjorde då att brott som motiverats av offrets faktiska eller uppfattade kön, sexuella läggning, könsidentitet eller funktionsvariation numera också då räknas som hatbrott. Med den superlånga inledningen, här är berättelsen om Matthew Shepard. Matthew, eller Matt som jag då kommer kalla honom, eftersom det var det han kallades, Shepard, föddes den 1 december 1976 i Casper, Wyoming. Han blev alltså 22 år gammal. Hans mamma hette Judy och hans pappa Dennis. 5 år senare, 81, så föddes hans bror Logan. Och han föddes för tidigt och var liksom under hela sitt liv en väldigt, väldigt liten person.
Mm.
Vilket han också blev retad för typ under
sin... Men han
sin...
lever?
Ja, nej, men nu pratar jag om Matt.
Jaha.
Ja, förlåt. Logan lever. Ja, precis.
Matt var...
föddes för tidigt.
Ja.
Mm. Nu kommer jag ge väldigt mycket information om hans bror.
Ja. Förlåt.
Han var då rödhårig och oxe.
Förlåt, jag hängde inte riktigt med i storyn.
Jag förstår, det är helt rimligt.
Det var inte så svårt, men jag inte. Matt var född för tidigt.
Han var född för tidigt, var då liksom väldigt liten i kroppen och blev retad för det under sin skolgång. Han var typ inte så här, han var långt ifrån en jock liksom. Men han, alla så här beskriver honom som typ så här en vänlig själ liksom, att han var, men att han var en jävligt god person typ. Han håller också på med teater redan från att han är 5 år gammal. Jag tänker också att det skulle kunna bidra till att han blir en target liksom. Mm. Och han kommer typ fortsätta med det under så här hela sin uppväxt. Han går i skolan i Casper fram tills han är 18 år gammal, för då fanns ju pappa jobb i Saudiarabien.
Mm.
Så hans föräldrar flyttar dit, och då börjar han på internatskola i Schweiz, som är, du vet, så här, någon amerikansk skola i Schweiz typ. Och där pluggar han bland annat teater, men också tyska och italienska och lite andra grejer. Och här börjar han då bli mer och mer liksom tillfreds, eller så här, komma överens med sin egen sexualitet liksom, och börjar bli mer öppen. Och han har såklart vetat det länge. Och jag tror att han redan efter high school, alltså innan han började på den här skolan, berättade för sin mamma. Men han, det beskrivs som att det var där han liksom, jag tänker typ att det är den grejen att man lämnar sin lilla hemstad och typ man lämnar liksom familjen och kan typ... men bli lite mer sig själv helt enkelt. Alltså den typen av situation.
Det tänker jag typ inte bara handlar om en sexuella läggning. Jag tänker första gången man är på läger eller vad man än gör, så är bara så här, nu är jag min egen person.
Verkligen
typ,
så.
I alla aspekter.
Exakt så, verkligen. Så 95 då så tar Matt examen och flyttar tillbaka till USA. Först läser han på college i South Carolina, sen är han tillbaka i Casper en stund. Sen flyttar han till Denver och börjar jobba med att sälja vitaminer på telefon. Men där bestämmer han sig då för att börja plugga igen och väljer då University of Wyoming. Där pluggade också hans pappa en gång i tiden, så jag tänker det finns någon sån grej. Han läser political science och är typ, han har länge varit intresserad av politik också. Så han representerar studenterna i Wyoming Environmental Council. Och jobbar typ också mycket med så här människors lika värde och så här HBTQ-organisationer och sådär. Han hittar en grupp som heter The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendering Association i Laramie då. Och det sammanhanget blir liksom en supertrygg punkt för honom att få vara, men känna en samhörighet som man kanske inte men känner när man typ är homosexuell i vissa delar av USA.
Nej, verkligen.
Men redan innan liksom det här händer så har Matt varit med om en så jävla, jävla vidrig upplevelse. För 1995, under hans sista år på den här internatskolan, så åkte han och hans kompisar till Marocko. Och där blev han alltså gruppvåldtagen.
Men gud.
Och misshandlad. Och polisen får liksom aldrig tag på dem som gjorde det.
Hur hände det ens?
Jag vet inte riktigt. Alltså
på gatan eller?
Nej, jag tror, alltså, det finns en dokumentär om det här. Den heter Matt Shepard is a friend of mine, som jag såg för ganska länge sedan. Och där handlade det mer om det, för att intervjua dem bland annat. De då som var med och så. Som är superbra. Finns på Netflix, inte längre. Fanns på Netflix, så det är ett supertips. Men Matt Shepard was a friend of mine heter den i alla fall. Och efter att han har varit med om det här så börjar han då liksom få psykiska problem. Mm. Alltså du vet så här, flashbacks, han typ panikångest, han blir deprimerad. PTSD. Ja men exakt, verkligen så. Han blir så paranoid. Hans mamma säger senare då att, citat, Matt was never the same after Morocco, and neither were we. We were always worried about his physical safety and his mental state. It seemed to him it was taking forever to feel safe. Det är så hemskt. Och han kom också upp då ligga så här, var inlagd typ i perioder efter att det hände och så. För att han har liksom suicidala tendenser. Så några månader efter att Matt har flyttat till Laramie och börjat plugga på University of Wyoming så är han ute med den här HBTQ-gruppen och de typ käkar middag och planerar något event typ. Sen så går de till ett ställe och äter dessert. Och sen så vill Matt gå vidare och ta en öl. Så han typ försöker övertala dem att så här, ska inte vi gå typ ta en öl ihop? Och alla är så här, it's a school night, Matt. Så de bestämmer, de vill inte göra det. Han får skjuts av en kompis hem till sig och hon ser honom gå in och sånt. Men efter det har Matt bestämt sig för att ensam gå ut och ta en öl. Så han har liksom gått från sitt hem igen. Så han hamnar då på baren Fireside Lounge och är ensam där. Han kommer dit vid 22:30 och beställer en Heineken. Och vid 12 så dyker två personer upp på baren, Aaron McKinney och Russell Henderson. De beställer en kanna öl att dela på. Alltid en bra beställning. De börjar typ, de approachar Matt, berättar då bartenders senare. Och de tycker typ, alltså de som jobbar den kvällen, eller om det är den, jag minns inte om det är en person eller flera, är typ såhär, det här är typ ett konstigt gäng.
Mm. Att de sitter ihop och dricker.
Alltså de går liksom bärs. Över och hänger okay. med honom. Ja men precis. Och han är typ såhär supersocial och bara typ sjukt snackig liksom. Men de tycker typ att de ser märkliga ut ihop. Han är typ väldigt finklädd, typ så här properly dressed. Och de andra beskrivs som grungy. Mm-hmm. Vilket jag inte vet är att om det ser ut som att de typ gillar Nirvana. Eller om de är sunkiga, du fattar. Mm. Men trots att de verkar då vara ett omaka gäng så lämnar de baren tillsammans. Och det kommer senare då visa sig bero på att de två har lurat Matt att de är homosexuella. Mm-hmm. För att invagga honom i en falsk trygghet och få honom att lämna baren. Så de säger typ så här, vi kan köra dig hem. Och Russell Henderson, nu kommer jag att berätta lite mer om de här snubbarna. Mm. Russell Henderson beskrivs som en helt vanlig amerikansk kille. Sitt stora citattecken. En person säger att han är a pizza eating, beer drinking, fishing, hunting, work on your car type of kid. Han ska vara väluppfostrad och trevlig. Det är däremot inte Aaron McKinney som är den andra personen. Han beskrivs som en människa som inte kan kontrollera sin ilska. Och att han hittade en väldigt liten, men lider, de påstår att han lider av, eller det sägs, vissa beskriver honom som att han lider av Napoleon-komplexen. Vilket fan är ett jävligt oskärmigt komplex. Alltså. Han har redan dömts så här dussintals gånger, men mest för så här småbrott. Men 97 så rånade han en Kentucky Fried Chicken på $2,500, vilket typ känns som det mest amerikanska brottet.
Alltså verkligen.
Och en bekant till honom säger att Aaron had an anger in him and once he gets mad and gets started there's no stopping him. Så de här två personerna har liksom då spottat Matt och insett så här, han är ett lätt offer att råna. Mm. Det är det som sägs i alla fall. Mm. Att det var det de tänkte. Han är fortfarande liten och lätt. Jag ska visa bilder på det. Alltså han ser ut som en pojkbandsdröm. Mm. Alltså han gör verkligen det. Du vet, tänkte 98.
Mm.
Yeah. Så att planen var då att få ut honom från baren för att kunna råna honom enligt dem. Men under bilresan, och det här är så här vad de, ja, man vet ju inte riktigt, som det är bara är de två som kan berätta den här historien. För Aaron ska då ha sagt till Matt att de inte alls är homosexuella, utan att de tänker råna honom. Och Matt är typ så här: ja okej, ta min plånbok. Alltså det är verkligen så här direkt super compliant typ. Men det hjälper förstås inte, utan de börjar slå Matt i bilen med handtaget på en pistol. Och sen så kör de rakt ut i ödemarken med honom tills liksom vägen tar slut. Och så är de helt ensamma. Det pågår typ ett husbygge där, men det är ingen, det är ingen där liksom. Där binder de då Matts händer bakom hans rygg och sätter fast honom vid det här staketet.
Det var där han också hittade sen.
Ja. Och medan Russell binder honom så tar Aaron av honom hans skor, eftersom han säger själv att det var för att han inte ville att han skulle kunna gå tillbaka in till stan. I don't know. Och sen misshandlar de honom och misshandlar honom och misshandlar honom. Och de säger då att det är för att så här, vi ville bara råna honom, men han hade sett registreringsskylten. De bara, nej men ni brydde inte om hans liv. Alltså det är liksom, ja. Och typ det är så här kalla temperaturer också. Mm. Så i den här ödemarken, fastbunden och misshandlad något så jävligt. De säger själva att de trodde att han var död. Så lämnar de honom.
Gud vad hemskt.
Sen drar de tillbaka in till stan och de säger typ att de planerar att göra inbrott i hans hus och ta mer grejer. Men istället träffar de på två snubbar med typ latino bakgrund och börjar bråka med dem. Så bland annat slår Aaron en av dem i huvudet med en pistol. Och när polisen kommer så springer Aaron och Russell från platsen, men de lämnar Russells bil.
Mm-hmm.
Och i den bilen hittar man bland annat Matts kreditkort.
Okay.
Men polisen vet ju liksom inte vem han är. Nej. Eller att det har hänt honom någonting eller överhuvudtaget så. Så 01:30 kommer Aaron McKinney hem till sin flickvän täckt i blod. Och säger då att ja, han har gjort något fruktansvärt och förtjänar att dö. Hon säger typ att han kräks och du vet så här så. Men han säger och skyller också på Matt och är typ så här, den här killen började ragga på oss och vi var tvungna att man bara fuck you dude. Mm. Och dagen efter så träffas Aaron, Russell och deras respektive flickvänner och börjar prata om hur de typ ska lägga upp sina stories.
Mm.
Så Aarons flickvän kör honom till sjukhuset för att han har då fått en skada i huvudet av det här bråket med de här snubbarna de träffat på senare. Och där behandlas han av samma läkare som senare under kvällen kommer få in Matt. Och under en period så ligger de liksom i samma sjukhuskorridor.
Typ. Wow, vad sjukt.
Så efter att hon lämnat av Aaron så kör hans flickvän och Russells flickvän 8 mil för att göra sig av med deras pojkvänners blodiga kläder.
Men gud!
Ja, det är verkligen rycker ut.
Alltså, vad fan?
Ja, men hon är också typ så här. Alltså, Aarons flickvän också varit bara så he came on to her, damn. Man bara, nej. Nope. Så 18 timmar efter att de har lämnat honom fastbunden vid det här staketet så hittar Aaron Crafel Matt Shepard. Och Judy och Dennis Shepard som fortfarande bor i Saudiarabien vid det här läget får då ett samtal om vad som har hänt deras son. Sen tar det 20 timmar innan de lyckas ta sig på en flight. Alltså kan du ens förstå hemskt. Att det är så här, det är liksom han kommer dö och vi måste typ hinna dit.
Gud vad liksom.
Sen kör de och hämtar då Logan, som ju du bryr dig väl mycket om, innan de åker till sjukhuset. Och då vet de redan att Matt kommer aldrig vakna igen. Men de vill liksom se honom typ.
Gud vad sorgligt.
Och det här fallet blir liksom en jättestor grej direkt. Och man börjar liksom direkt så här prata om brott mot hbtq-personer. Time Magazine har alltså en bild på staketet på sitt omslag. Oh. Alltså det är liksom, och så står texten The War Over Gays. Bill Clinton börjar redan då prata om att driva igenom den typen av lag som Obama sen skrev under typ 10 år senare. Men för Shepard-familjen är det här liksom, hela den situationen är liksom helt fruktansvärd för de är inte så här. Matt är typ ingen hbtq-martyr.
Nej.
Alltså så här, han är deras son liksom. Och du vet så här, journalister ringer och ringer och försöker få tag på dem, och det är liksom så här sån jävla media frenzy. Mm. Bill Clinton ringer och de funderar på att inte ta hans samtal. Mm. Men sen gör de det ändå. Mm. Vilket de efterhand har sagt att de är glada att de gjorde. Mm. Men det blir liksom så här, för att du ska hantera det värsta som kan hända dig.
Nej, det är helt stört.
Ja, det går, ja, som sagt, världens sorgligaste historia. Mm. Som sagt, 5 dagar på sjukhus, 6 dagar efter attacken så dör Matthew Shepard. Och han gör det utan att man behöver bestämma sig för att typ stänga av de här maskinerna typ. Mm. Och vid en presskonferens säger senare då sjukhuschefen att familjen Shepard tyckte att det var skönt att de slapp ta beslutet. Mm. Att de hade sagt att, alltså det här är så jävla... Mm. Like the good caring son he was, he removed from them the guilt and stress of making that decision.
Mm. Jättehemskt.
Alltså,
det är verkligen otroligt sorgligt.
Så den 16 oktober begravs Matt Shepard. I kyrkan är det 400 personer. Ytterligare 500 personer lyssnar via högtalarsystem i närliggande rum och typ en kyrka bredvid. Mm. Hans familj har då bett allmänheten om att de ska få typ en fridfull och värdig begravning. Men trots det så dyker förstås asen från Westboro Baptist Church upp. Mm. Det är ju de God Hates Fags personerna. Så de är liksom där och typ så här gormar om att det är rätt att det som har hänt honom.
Men liksom.
Och de omringas av sörjande som sjunger Amazing Grace för att typ översätta dem. Och varje gång jag säger Amazing Grace så tänker jag bara på Amazing Grace. Mm. Så de så här ställer sig runt och börjar sjunga det för att typ så här täcka över deras jävla fucking
det var
vidriga hat.
Det var som i Almedalen i somras när
när Åhnacka kris kriminella sätt i samhället ställde sig runt LMR-arna på talan. Fan vad starkt. Jag fick rysningar när jag tänkte på det. Jag var rörd av kris hela Almedalen. Det var typ en av få saker som gjorde mig lite hoppfull. Men det blir, alltså, den händelsen blir startskottet för en organisation som heter Angel Action, vars grej, alltså det här är det de gör, jag vet inte om de finns fortfarande, men de fanns innan, är att åka runt i ställen där Westboro Baptist Church håller på med sin skit i så här stora typ änglaliknande outfits och ställa sig runt dem och sjunga så att de ska täcka upp deras plakat med sina så här vingar liknande grejer, och typ att de ska överrösta dem.
Gud vad bra.
Och det är en av hans vänner, en av Matts vänner som startade den. Russell Henderson och R. McKinney grips som det heter. De grips kort efter att han då har hittats. För att så här, ja, de har hittat hans grejer i Russells
bil.
Och sen börjar de liksom bygga därifrån. Snart är både de och deras flickvänner gripna. Henderson erkänner sig skyldig och därför är han aldrig uppe i rätten. Och han gör också typ en deal där han vittnar mot Aaron. Aarons advokat kör alltså på riktigt, Anna, gay panic försvaret.
Det är så sjukt.
Och du vet att, så här, att det typ är ett försvar som är så vedertaget att det finns Wikipedia-artikeln.
Nej, nej.
Det är alltså bara att man säger så här: min klient kunde inte hjälpa vad han gjorde.
Nej.
För det fanns en homosexuell man där som eventuellt ragg... Alltså du vet...
Nej.
Det är så jävla grovt tycker jag. Mm. Alltså det är så jävla typ... Jag fattar att en försvarsadvokats hela ju, grej är ju att typ att leta utvägar. Men ändå, alltså
nej,
det
är, ju
är så
det
hjärtlöst är ju helt... och så jävla bakvänt att det är...
Det säger sig självt.
Jag får panik. Jag vet.
Typiskt USA att kunna göra sådana.
Jag vet, men bara att det fanns typ en sån Wikipedia-sida för det. Yr i hela huvudet. För det är liksom så här... nej, men det är ju så många som kör när man mördar homosexuella personer. Mm. Absolut. De påstår också då att i perioder att Matt inte mördades på grund av sin sexualitet utan för att de ville råna honom. Så att jag antar typ att man vill komma bort från, ja, men det hela, alltså så här, någon slags hatbrottsproblematik eller så. De fick i alla fall 2 livstidsdomar var. Mm-hmm. Och jag tror att deras flickvänner dömdes också för att de hjälpte
det
dem.
Måste de
jag tror att de inte vet hjälpte sån att man gömmer en flykting. Judy, Dennis och Logan Shepard startar The Matthew Shepard Foundation, en välgörenhetsorganisation som då jobbar med hbtq-frågor. Och bland annat så samlar de material som riktar sig till unga hbtq-personer. Och så kan typ unga hbtq-personer också blogga på deras så här plattformar typ. Och Judy Shepard är då ute och föreläser ganska mycket. Och så har de ju då förstås jobbat extremt mycket för att driva igenom den här lagen som faktiskt blev underskriven. Så jävla fett. By the way, den lagen låg typ på bushbord, men han bara, nej. Det var ju då typ nästan precis 20 år sedan Matt murdades. Det var alltså den 7 oktober 98. Mm-hmm. Och först här om veckan, eller typ det är väl någon månad när vi släpper det här avsnittet, så vågade hans föräldrar begrava hans aska.
Mm-hmm.
De har varit rädda då att platsen som han begravdes på skulle vandaliseras. Mm. Så de har liksom inte vågat put their son to rest typ. Mm. Men nu vilar Matthew Shepard på en skyddad plats vid Washington National Cathedral.
Det var verkligen otroligt sorgligt.
Har du sett dokumentären? Den Nej. Fanns på Netflix innan. Det är synd att den inte finns kvar. Jag hatar det när man bara... För jag bara så här, nu ska jag se om den. Och så bara, nej, okej. Det är också några stycken som har önskat det här fallet för att Petri Nyhet eller upp någonting om just det här med askan. Har du också fått det eller?
Nej, jag vet inte.
Petri Nyhet är som ganska ofta lägger upp... krimrelaterade saker. Ja, jag vet ju om att det finns en annan krimintresserad på den redaktionen om man säger.
Mm. Ja. Ja, vad spännande. Det var hemskt. Det var fruktansvärt.
Ja, och så just att det är så här, det ledde ju också till ganska mycket diskussioner om typ så här, för att jag tänker att USA är ett så stort land att typ det varierar så jävla mycket från delstat. Det här känns som sånt jävla cowboyland verkligen. Typ. Att man ändå ja men typ att hans flickvän också tyckte att det var så här rimligt bara. Vad det came out
till. Ja, men det är ju så jävla sjukt. Det är verkligen hemskt. Otroligt sjukt att det kan vara så. Det här är ändå ganska nyligen.
Ja, gjorde jag.
Och det känns som att det fortfarande är så. På jättemånga platser i USA.
Ja, och just det här alltså misshandlande våldet vet du ju om är mitt värsta.
Mm, det är otroligt obehagligt. Sån lidelse.
Och nu ska jag visa dig en jättegullig bild på Matt Shepard. Och sen så fortsätter vi snart.
Jag har lite som ett... det är både KBT fast ändå inte. Men det handlar om en yxa i det här fallet. Detta. Det involverar en yxa.
En yxa huvudperson.
men i alla fall.
Det här är, förlåt, det här är alltså en KBT-utveckling. Alltså...
Precis, det är påbörjan på min KBT-terapi. Mm,
så bra.
Det här är tips kan jag säga. Mm. Som har kommit från flera olika håll. Och det är en klassiker.
Oh.
1908 föddes... Gordon Stewart Northcott.
Okay.
I Budworth i Saskatchewan. Jag vet inte. Jag tror, och jag vet inte ens var det ligger. Det hade jag ju kunnat kolla upp. Jag tror att det ligger i Kanada.
Yeah.
För att han föddes där. Och när han var 16 år gammal så flyttade han tillsammans med sina föräldrar till Los Angeles.
Mm.
Och 2 år senare, när Gordon var 18 eller 19 år gammal, jag vet inte om han hade fyllt, så frågade han sin pappa om inte han kunde hjälpa honom att få köpa en bit land i en stad som heter Wineville i Kalifornien.
Ett bra namn.
Mm. Så sagt och gjort, köpte de den här lilla landbiten och så byggde de en kycklingfarm och ett hus som han kunde bo i. Hans pappa som var i byggbranschen hjälpte Gordon att bygga huset. Och även Gordons systerson, Sanford Clark, hjälpte till med bygget. Det var med bygget som liksom anledning som Gordon då hämtade Sanford hem till sig med tillåtelse från Sanfords föräldrar. Det som de inte visste då var att när Sanford väl kommit fram till farmen så utnyttjades han sexuellt av Gordon.
Förlåt, hur gammal sa vi att systern var?
Han är typ 16 tror jag.
Mm, mm.
Nej, jag har ingen aning. Jag tror han är yngre, jag tror han är typ 12. Jag tror han är 12.
Han är källa, 12. Källa ingenting.
Exakt, bra. Så Sanford, systersonens familj, bor i Kanada.
Mm.
Mamman har sagt så här, jag åker och hjälpt in min bror på gården. Så han bor där och blir utnyttjad sexuellt.
Usch.
Och 1928, i augusti 1928, besöker Sanfords stora syster Jessie honom på gården. Hon blir orolig att hennes lillebror inte mår bra när hon är där. Varpå liksom hon så här, hur är det? Typ. Och han berättar då att han är orolig för sitt liv där på farmen. Och samma natt så berättar han för sin syster att deras morbror Gordon har dödat 4 pojkar. Jag kommer gå in mer på det sen.
Men
jag...
Så de är på gården?
Ja.
När han berättar det här?
Ja.
Kan du ens tänka dig något läskigare?
Alltså så obehagligt.
Det här är verkligen ett Halloween-avsnitt.
Ja. Och Jesse då, som annars bor i Kanada, åker hem. Och när hon är väl hemma så åker hon till det amerikanska konsulatet. Mm. Där hon berättar för dem som jobbar där.
Bra, good girl.
Vad Gordon Northcott... Han kallas ibland för Stuart, men jag har valt att gå med namnet Gordon.
Mm, bra.
Vad han har begått för brott på sin gård.
Vänta, vänta. Hon lämnar inte sitt...
Jo.
Okej.
Okay. Ja. Mm. Men jag antar att det är för att hon liksom inte... Att de inte vill avslöja sig. I don't know. Men det är så här som man, jag har förstått att
det... Tänk när man står där med sin vita näsduka och vinkar.
Så hemskt.
Goodbye, sister.
Och när hon har berättat för dem på amerikanska konsulatet så skriver de ett brev till polisen i LA där de förklarar vad som har hänt. Och sen så händer ingenting. Det, ja, eller jo, det går ganska fort. Den 31 augusti. Gud, jag braskar för mina datum här. Lite kort tag efter så åker två immigrant inspectors till gården. För de har förstått då att Sanford är där.
På att han inte har något visa.
Exakt, så de åker dit därför.
Visum heter det, inte visa.
Det är en annan grej.
Mm.
Och när de väl kommer dit så är det Sanford som är där. Han är ensam på gården. Och de tar honom i förvar för att han är där illegalt och börjar ställa en massa frågor. Det som har hänt precis innan polisen har kommit dit är att gården har sett dem köra upp. Alltså det har kommit en bil upp på gården. Så han känner så här, okej, okay, jag anar mugglor i ossen. Ugglor i massen.
Ja.
Så han säger till sin systerson, det är upp till dig att uppehålla de här poliserna medan jag sticker. Och om du inte gör det så kommer jag skjuta dig från skogen här bakom. Så Sanford är ju då pissrädd, sitter där och typ blir förhörd av de här poliserna och... Så i 2 timmar så sitter han där med poliserna och pratar om att han är där illegalt eller vad de nu pratar om. Och sen så efter 2 timmar känner han till slut bara så här, fan, nu kan han inte typ hålla koll på mig längre. Så då berättar han vad som har hänt och säger att Gordon har flytt genom skogen bakom huset. Och det visar sig då att Gordon har rymt till Kanada.
Så han har dragit genom skogen mot Kanada?
Ja.
Den lilla promenaden.
Den lilla promenaden. Och det som är väldigt speciellt är att när det här händer så är Gordons mamma tillika Sanfords mormor på besök. Och hon flyr tillsammans med Gordon. Så båda de har flytt till Kanada. Så de är där. Sanford har berättat vad som har hänt. Kanadensiska polisen letar efter Gordon och Gordons mamma.
Yeah.
Och de blev gripna drygt 2 veckor senare i Vernon i British Columbia.
Mm.
När de väl har blivit hittade och gripna så vittnar Sanford Clark, som är då systersonen, mot sin morbror och sin mormor. Han berättar i vittnesbåset att Gordon har kidnappat, misshandlat, våldtagit och dödat 4 unga pojkar. Och att Sanford, alltså han själv, och att Sarah Louise, som är mormor slash mamma, har varit medhjälpare i att locka dit pojkarna och även varit medhjälpare i morden och i att göra sig av med kropparna.
Va?
Mm. Han berättar i förhören att han har tvingats liksom hjälpa Sanford med att göra sig av med kroppar. Vid ett tillfälle så har han fått en skalle, ett huvud av Gordon, som han tvingades att bränna och sen krossa för att göra sig av med bevis. Han har också berättat att de använde något som heter quicklime, som är någon slags kemisk röra, för att göra sig av med kroppsdelarna, och att man begravde delar av kropparna på Wineville Chicken Ranch, alltså där de bodde.
Mm.
Så när de har fått höra det här, polisen, så börjar de leta på Gordon, där Gordon bodde. Och när de var där och letade så hittade de 3 grunda gravar som var precis där Sanford hade pekat ut att de skulle vara. Men när man gräver upp dem så märker man att de inte innehåller hela kroppar, utan det är endast delar av kropparna.
Mm.
Och Det är för att enligt Sanford då, som berättade i ett förhör, att precis innan polisen har kommit så har Gordon och hans mamma grävt upp gravarna och bränt kropparna i öknen. Så liksom kropparna i helhet har inte hittats någonsin, utan det har bara hittats fragment av kroppsdelar. Men totalt så innehöll de här gravarna som man hittade 51 kroppsdelar. Och det som man hittade i gravarna tillsammans med Sanfords vittnesmål ledde till att polisen kom fram till att det var 4 pojkar som hade mördats på gården. Det var Walter Collins, 2 bröder som hette Winslow efternamn och en mexikansk pojke som aldrig blivit identifierad. Gordon och Louise, Sarah Louise, greps av den kanadensiska polisen 19 september 1928, alltså då när de greps där i. Men de lämnades inte ut till Los Angeles förrän den 30 november. Så de satt i förvar i Kanada i typ en månad. Två månader ungefär. Och under tiden som de satt i förvar så erkände både Sarah Louise och Gordon sig skyldiga till morden. Men precis innan de ska utlämnas så tar de tillbaka sin erkännande. Och jag tror att det är för att Kanada inte hade dödsstraff. Så att de kände att de kunde. Jag vet inte varför. De tar i alla fall tillbaka det. Och det har också, jag lyssnade på flera poddar om det här. Och det beskrivs att så här, hela familjen, alltså Gordon, hans syster då, som är mamma till Sanford, och mamman har en helt, det verkar som att det har varit incestuöst. Liksom. De verkar ha haft någon helt sjukt band mellan varandra.
Någon slags...
Det verkar vara något, inte, jag vet inte om mamman och dottern, men att både mamman och dottern verkar ha en super...
Nej, det är inte bra, det är inte bra.
Jättedålig relation till... Eller till jättedålig, honom. Men väldigt
så tyckte att den var bra.
Opassande relation till sin bror/son.
Väldigt nära relation till sin bror/son.
Exakt, så att det är därför liksom mamman har hjälpt honom och sådär. Och systern kan man också tro att hon kanske fattade vad som pågick där.
Men vänta, hon skickar ändå dit sin son? Nej. Det här är föräldraskap jag inte kan vara med på.
Alltså jag vet.
Jag har inga barn så jag vill inte döma någon, jag vet inte hur det är. Men det känns en sån grej. Opassande.
Man gör inte det.
Man gör inte det tror jag.
Så de erkänner när de sitter i Kanada, men när de väl, och sen tar de tillbaka det. Men när de väl kommer fram till LA så bestämmer sig Sarah Louise för att erkänna i alla fall att hon har dödat Walter Collins.
Så hon har liksom varit med och mördat med?
Ja.
Hon har mördat en pojke.
Ja, och jag kommer berätta snart varför.
Dum.
Så hon erkänner sig skyldig till mordet på Walter Collins. Och hon döms då direkt till livstidsfängelse utan rättegång. Hon besvarades dödsstraffet i och med att hon var kvinna.
Oj.
Hon försökte under hela tiden och hon förhördes hävda att hennes son var oskyldig och liksom hon tog på sig det här.
Snark.
Och hon gjorde massa konstiga uttalanden för att försvara honom. Bland annat om att han var liksom son till någon som, du vet, att det var någon så här jättekonstig.
Hon hade tänkt för länge sin cell.
Exakt. Ja. Och hon dömdes då till livstid. Hon satt bara 12 år i fängelse innan hon frigavs. Men sen dog hon. Typ 2 år efter hon hade kommit ut. Så. Det spekulerades i att Gordon skulle ha dödat så många som 20 pojkar. Inte bara 4. Men man kunde inte få fram bevis som stödde den här teorin. Så därför åtalades han för 3 mord. Och anledningen till att det bara var 3 och inte 4 var för att mamman
redan hade på sig det första. Ja, just, eller det andra eller vad det var.
Så han ställdes in för rätta under början, alltså januari 1929.
Mm.
Juryn fick då höra att han hade kidnappat, våldtagit, torterat och sen mördat de här pojkarna. Rättegången pågick i 27 dagar och sedan dömdes han till döden den 13 februari 1929. Han hängdes sedan den 2 oktober 1930 och då var Gordon Northcott 23 år gammal. Nu kommer jag att berätta vad som har hänt i den här lilla, apropå lång inledning. Det här var en ganska lång och ganska rörig inledning. Jag ber om ursäkt.
Jag gillar den, jag tyckte om den. Man var lite... Och alla andra kan dra åt helvete.
Tack Karin, tack. Nu börjar jag berätta i alla fall vad som har hänt.
Ja. Hej och välkommen till mord.
Gordon har ju då alltså mördat 3/4 personer, beroende på hur man ser det. Efter att han har våldtagit de här pojkarna. Han har haft dem på sin gård och våldtagit dem. Nej. Och sen dödat dem.
Nej, jag vill inte det.
Men innan han började döda personer så hade han också en period när han bara kidnappade, våldtog och sen körde han tillbaka pojkarna in till stan.
Gordons softa period.
Exakt. Och lät dem gå.
Hmm.
Hans första offer som han dödade, som han inte bara våldtog, bara, som ja, ni fattar, var en den här mexikanska pojken som aldrig identifierades.
Och det är så sorgligt att det blir det.
Mm. Enligt Sanford så var det många mexikanska pojkar som var på gården.
Ah.
För dem då, som vi vet. De
behövde arbetet då.
Exakt. Mm. Den här pojken som dödades blev utnyttjad av Northcott och liksom satt i typ någon slags kycklingbur som jag fattade. Och liksom under en period, om det nu var en vecka eller en månad. Gud,
vilken där han blev
torterad, våldtagen och sen blev han tyvärr mördad. För han blev först skjuten och sen halshuggen.
Nej. Och,
nej.
Nej, jag vill inte det.
Och det var den här pojkens huvud som Gordon då tvingade sin systerson att göra sig av med. Så han tog med honom i det här för att han liksom ville att de skulle känna sig delaktiga så att Sanford inte skulle
kunna gå till polisen.
Kunna gå till polisen. Så att han tvingade sin systerson som då är typ 11 eller 12, precis som de här pojkarna som de mördar är, att göra sig av med huvudet och själva kroppen dumpade Gordon bara vid sidan om en väg. Sen dröjde det flera månader igen innan han skulle begå ett mord. Och då den här gången så var det en pojke som hette Walter Collins. Gordon var lite bekant med den här Walter Collins. Det är liksom från byn typ och hans föräldrar. Så Gordon lockade med sig honom hemifrån Walters hem och tog med honom till sin gård. Och han lurade dit honom typ med löften om att han ska säga, vi har djur här och det finns hästar och du vet så. Och väl på gården så är den här Walter bara, var är alla hästar? Och...
Han bara, nej men här är ett gäng kycklingar.
Exakt, här är vi har bara kycklingar.
Tänk dig den 4H-gården. Du blir lovad att få klappa en ponny. Plötsligt kommer du dit och ser såna äckliga kycklingar.
Nej men så här. Och sen så blir även han tyvärr satt till fången. Och blir även han torterad och våldtagen. Det som är speciellt i det här är att kort efter att han har kidnappat... Walter, så ringer Gordons mamma, Sarah Louise. Det är här hon kopplas på i fallet. Och säger så här, jag kommer komma hälsa på dig nu. Typ.
Mm.
Och,
typiskt mamma. Det är inte att man frågar, nej, man får.
Hon bara kommer.
Yeah.
Och efter ett tag så på gård, och han gömmer ju då Walter i någon sån här liten kycklingförvar också. Och efter ett tag så förstår mamman vad som händer och enligt en podd jag lyssnade på så bryter Walter typ ihop och är så här, jag vet inte vad jag ska göra, han känner igen mig, jag känner hans föräldrar, jag har gjort det här.
Ja, av någon otrolig anledning så sitter han i en kycklingbur ute i mitt hönshus.
Och mamman gör det som mammor gör, fast inte då på det här vrickade sättet. Men hon ställer upp och bara, jag hjälper dig ur den här sjuka situationen.
Jag fattar vad du menar.
Alltså jag menar inte att alla mammor skulle göra så här.
Nej, det alltså min egen mamma är med så här, behöver en cykel, jag hjälper dig att fixa en cykel.
Exakt. På det sättet menar jag, fast det är det mest twistade. Så hon säger så här, vi löser det här ihop. Och Sanford ska också vara med på det här. Så att hon bestämmer då att så här, Gordon, hon själv och Sanford ska mörda Walter Collins tillsammans. För att alla ska vara equally responsible. Så de gör det. De går ut till den här lilla platsen där Walter är gömd. Och sen så dödar de honom med en yxa. Men med den trubbiga delen av en yxa.
Vänta, det här är en kombination av ditt värsta och mitt värsta.
Yeah.
Det är trubbigt av våld med yxa.
Så de dödar stackars Walter Collins. Det som är intressant med den här Walter Collins är att...
Peka inte på mig.
Han försvann. Walter Collins mamma. Förtvivlad. Anmäler honom försvunnen. Gör värsta kampanjen att han ska hittas.
Mm.
Och strax verkar det som att man har hittat Walter Collins. Så polisen kommer med en pojke och säger, här är din son. Och mamman vet direkt så här, nej, det här är inte mitt barn. Och så är polisen så här, men ta med honom hem. Du kanske bara är chockad, du känner inte igen honom. Så sjukt. Så hon protesterar hur mycket som helst. Bara, det är inte mitt barn, du vet. Så här, men får med honom hem och du vet, känner bara nej.
Men gud, aha.
Så hon tar med hans tandkort till polisen och säger bara så här, det är inte mitt barn. Alltså ni måste kolla det här, liksom, det är inte mitt barn. Och då säger the authorities att hon har ett nervous breakdown.
Nej.
Och så lägger de in henne som att hon tog.
Och folk, det är så här, bara, hon känner inte ens sitt eget barn.
Alltså, vi
måste lägga in henne. En hysterisk kvinna.
Och pojken var ju då inte...
Vem var det då?
Ja, men det var en lycksökare pojke som typ...
Alltså, han typ behövde ett hem.
Ja, liksom. Ibland så, på vissa ställen så har jag läst att han bara ville typ åka och se Hollywood. Så det var därför han sökte sig till LA. Men jag har också läst att han så flydde från sitt fosterhem.
Men
det
exakt.
Finns lite olika.
Och så var det typ att han såg en sån missing poster och bara, det där ser lite grann ut som jag. Och jag kan typ få en trygg uppväxt.
Exakt. Och det är den här delen av den här historien som Changeling är baserad på.
Just ja, men gud.
Som är typ en jättebra film som jag såg för 10-12 år sedan när den kom.
Jag tror inte ens jag sett den, jag vet ju vad det är.
Den är jättespännande. Det är Clint Eastwood som har gjort den och det är Angelina som...
Just det,
Angelina som jag säger.
Ny first name.
Som spelar huvudrollen.
Men gud vad sjukt. Tänk dig att du bara... Nej, det här är inte min unge. Jag har fött
och sen,
den ungen.
Och sen så är det ingen som litar på vad man säger.
Och sen blir du inlagd.
Så sjukt.
Och så typ, fan vad det inte är. Men personer inte lyssnar på kvinnors historier.
Nej. Ganska liksom kul twist i en annars väldigt hemsk historia.
Ja, alltså fortfarande en väldigt hemsk. Det var ju också hemskt.
Det var också hemskt.
Men också lite... riktigt spännande. Ja. Och ja.
Och sen så var det då offer 3 och 4. Som var två bröder som hette Louis och Nelson Wilson, Winslow. Som var 10 och 12 år gamla.
Mm.
De kom från en så här superförmögen familj. Och de kidnappades från deras hem 16 maj 1928. Alltså bara ganska kort innan de åkte dit.
Mm.
De blev också hållna fångna.
De hölls också fångna.
Jag har så dåligt gem idag.
Nej, Anna, lyssna på mig nu. Du är underbar.
Tack.
Gör din grej.
Yeah. De hölls fångna på ranchen också under en period. Tvingades att skriva brev hem till sina föräldrar. Som var bara, föräldrarna tyckte det var jätteweird. De skrev typ så här: hej mamma och pappa, vi är i Mexiko och bygger yachts för att vi ska tjäna jättemycket pengar.
De var 9, 10 och 12.
Ja.
Kom hem.
Så konstigt. Så att de anade väl också att det var ugglor i
måste vara lite konstigt när det är så här, ni gick ut för att köpa godis.
Verkligen.
Och nu bygger ni yachts i Mexiko. Så dålig lögn med.
Så
verkligen en person som inte typ vet vad barn håller på med.
Men han själv är ju typ nästan ett barn, alltså han är 23. Alltså han är ju väldigt ung.
Ja ja, gud ja, men han har uppenbarligen inte så bra koll på the kids of today.
Nej, det är sant. The kids han of ingen... your 1928.
Verkligen. Vad har de på Snapchat-grupp?
Verkligen. Och de här blir också sexuellt utnyttjade, de här stackars pojkarna. Och även de dödade med den trubbiga delen av en yxa. Det är så jävla hemskt. Och mamman och Sanford har jag förstått det som när jag har läst saker vinklat från hans håll. När han har återberättat, vilket man ju verkligen kan förstå. Har haft sån sjukt ångest. För att det är pojkar som är i hans ålder. Som han har tvingats liksom, typ, du vet, gå och kontrollera. Du vet, han var tvungen att tvätta pojkarna. För att Gordon inte tyckte om när han var smutsiga. Alltså du vet, jättemycket sådär. Så att han har verkligen blivit
leva med det, liksom.
Psykiskt misshandlad. Och utnyttjad på ett vidrigt
sätt. Och utsatt själv uppenbarligen också. Liksom.
Otroligt mycket utsatt. Så det var det som hände på gården. Och sen så åkte ju de dit och sådär. Och precis som många dårar in efter och säkert innan Gordon Northcott, så ville han absolut företräda sig själv.
Såklart.
I rättegången. Så han liksom ställde frågor till sig själv och sen svarade han på dem.
De är typ mina favoriter där.
Alltså det är så jävla
roligt. Det är så jävla roligt. Mm. Mamma, du tror att du är så fucking smart. Men du är riktigt
dum. Du är en idiot.
Ja, du är en rakt av idiot.
Det är sjukt.
Ja.
Och han sa det så här: nej, men jag älskade de här pojkarna. Och du vet, han verkar vara sånt riktigt psycho.
Mm. Snälla, älska inte mig. Jag gillar inte hur du visar det.
Så kort och gott då, fast ganska rörigt.
Kort.
Det finns alltså typ 8 poddar som jag har lyssnat på. Kanske 4 av de här som vi kommer tipsa om.
Är det här The Chicken Coop Murders?
Ja. Just det, tack. Det glömde jag säga. Jag tror precis. Det är The Chicken Coop Murders.
Yeah.
Och jag vet inte vad coop betyder. Så därför blev det hela tiden en kycklingbur i mitt huvud.
Men det kanske är det.
Jag vet inte.
Chicken Coop.
Det är The Chicken Coop Murders.
Som ju är en klassiker. Som man typ, eller typ, jag kan det namnet men kunde inte storyn.
Nej.
Och alltså, det är så mycket med den där som är bara rakt av mardröm.
Ja.
Alltså du vet att det är så här,
familjen är med på det.
Buraspekten av det, gårdsaspekten av det tycker jag är så jävla obehaglig. Det är likadant med, du vet, han Robert Picton, du vet, han grisbonden. Alltså det är så obehagligt med en sån, okej, det här kommer något konstigt, med en sån obehaglig person som har tillgång till så mycket mark.
Jag och du vet så här, så kan mycket, göra vad som helst. Man är skyddad av
ensamheten. Rent geografiskt, exakt så. Jag får
jätteläskigt. Och som jag sa, det finns jättebra ingående poddar från Sanfords vinkel, lite mer så, det finns massa böcker.
Nu har vi fått dem från annans vinkel.
Precis, så att i Facebookgruppen kommer det finnas massa mycket mer material som vanligt.
Fan vad bra.
För jag bara touchar på ytan.
Men jävlar. Alltså, just att tvinga någon. Och typ att det är det genomtänkta, för då är han med på det, så då kan han, exakt, typ inte vittna.
Och han verkar också då, Gordon har varit så sjukt mycket, ena sekunden vara jättearg, och sen nästa sekund bara, nej men vi är ju kompisar, och du vet, så supermanipulativ.
Vilken, alltså det kan ju vara lite konstigt att hänga med sin släkt i allmänhet.
Ja.
Men det här är ändå ett extremt case, det tycker jag att vi kan vara tydliga med.
Och jag har förstått det som också att kvinnorna i familjen Northcott, alltså Gordons syster och mamma, var så superdominanta. Både mamman mot Gordons pappa och systern mot sin man.
Mm.
Och jag har förstått det som att Sanfords pappa liksom hjälpte till lite det här, nu är det något konstigt som händer här med vår son.
Ah, att han pushar på lite grann.
För han tvingades också att skriva brev hem till sin familj. Som var
jättekonstiga. I'm building skyscrapers.
Typ så. Typ så.
Ah, jävla. Yeah. Tack snälla.
Ah, ja.
Chicken Coop Murders.
Yeah.
Det här var, det känns som det blev långt där i dag.
Det blev jättelångt.
Ja. Kul för er. Förhoppningsvis. Ja, följ oss på Instagram. Du heter Atsandel Anna, jag heter @KarinLondre. Där önskar man fall i DMs.
Ja.
Man kan gå med i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast.
Ja.
Och
sen måste ni vara med på vår livepodd.
Ja. Hoppas vi säljer ut snabbt.
Ja.
Alltså för att förstå det ju ens vilken djup ångest vi kommer ha när vi går ut med det här. Alltså,
Det är redan
vi får ju typ ta ledigt och ligga under någon jävla stol. Nej, kudde. men det var alla det.
Ja.
Tack för den här veckan, hörni.
Tack.